En man som inte har en anledning att moderera sig är en farlig man.
Ja, det är sant. Men vad är det här störst problem i USA tror du, eller är det störst problem i Skandinavien?
Nej, det är USA kommer att bli det stora problemet. Skandinavien har inte samma extrema problem med det här. I USA har det ju det att du har ju, där är det ju verkligen så att 20% av kvinnorna, 20% av männen dejtar 80% av kvinnorna.
Ja, just det.
Och de andra, så det finns en hel hög med män nu. Alltså de kvinnorna sen som är 35 när de försöker hitta någonstans någon att slå sig ner med. De hittar ingen längre. För att ingen man som vill ha barn tar en 35-årig kvinna. De tar en 22-åring. Så när mannen är 19 och är helt värdelös för samhället. Så egentligen då traditionellt sett så skickades han ju iväg till krig då.
Ja, just.
Och sen så kom hälften tillbaka kanske. Det var så man höll nere liksom befolkningen. Jo, men vadå? Liksom, the disposability of young men är ju det hela vår civilisation bygger på. Eller hela vår art bygger på.
Ja, det är som i många i djurvärlden.
Ja, absolut. Ja, ja. Så det är inget konstigt. Och då de som kom hem, de var fit for fight. Och de var funktionabla. Och de skaffade sig sen fler barn. Och sen så blev de familjefäder och allting sånt. Men nu så har du det att alla de här männen från 19 till 30 då. De får inte ligga någonting och de träffar ingen. Och om de då inte blir pushade att lyckas göra någonting, så kommer de fortsätta ligga i B-läget och då kommer de aldrig bli, alltså en fett neckbeard kommer ju aldrig vara intressant även för en 19-årig cheerleader. Däremot om du är manager för en branch manager, 35 och har en BMW, så är du plötsligt ganska intressant för en 19-åring, och då kan de två para ihop sig och så skaffar de familj tillsammans.
Ja, just det. Så du säger att vi borde ha lite mer planekonomi helt enkelt. Att när männen når 30, om man inte har lyckats, om man liksom inte har en basinkomst på minst säg $50,000 i år, så blir man skjuten.
Ja, det hade inte skadat. Men grejen är så här att jag säger inte att det ska tvingas någonting. Jag bara säger att det här är vad siffrorna visar just nu, att det håller på att hända och det kommer att accelerera. Här i Sverige och så, där har vi istället det att folk skaffar singelbarn.
Ja, just det.
Både män och kvinnor. Och sen så har man den här uppbrytna familjen och allting sånt. Och det ser lite annorlunda ut. Det här är mer i USA, och just i USA och Kanada så är det väldigt mycket det här. Och du har ju den effekten att kvinnor tjänar ju generellt sett, om de är ogifta, mer pengar än män. I USA, i de avancerade yrkena, så teknologiska yrken, HR och allting sånt, så har de oftast lite mer lön om man tittar på det. Och det är helt okej. Men som någon sa, männen är inte intresserade om du är chef.
Nej.
De är intresserade av att, ja men jag vill ha någon som jag vill ha barn med. Oftast är det ju det man värderar. Alltså, självklart är det inte alla det här, men om vi ser på den stora trenden för hela samhället så är det där.
Hashtag not all.
Ja, exakt. Ja, men not all men. Men alltså, det är det som är idén. Och det kommer att komma nu. Man börjar se de här vinhaggorna som det heter. Som är de 35 nu. Börjar få panik och vill ha barn. Och det har ju hänt i Sverige också. Det är därför staten nu betalar för artificiell inseminering för ensamma kvinnor.
Betalar staten
för det? Ja, i Sverige gör det. Så nu har vi ju gått ifrån barnens väl helt.
Ja, just. Så ja, det är inte relevant.
Nej. Men utan då är det att kvinnan ska ha ett barn. Är det bra att en förälder är bättre än noll föräldrar? Absolut. Men är två föräldrar bättre än en förälder? Absolut. Är två samkönade föräldrar bättre än två olika könade föräldrar? Det vet man inte. Socioekonomiskt sett så är det så att homosexuella par som adopterar barn har ett bättre utfall för barnen. Ja, än vad vanliga par gör det.
För att de oftast har bättre ekonomi och så vidare.
Ja, och om vi tittar på det så har de bättre grundekonomi. För att du ska få adoptera så måste du ju, det kostar ju 500 000 att adoptera.
Ja.
Och om du har 500 000 på att spendera på ett barn, för det första så vill du ha barn.
Ja.
Och för det andra så är du ganska financially set. Ja, liksom. Och folk som är financially set får mycket, mycket bättre utfall på sina barn än de som inte är det. Och därför så finns det många, många, många barn som, det är det här som är det svenska problemet istället. Du har en hel hord med ensamstående mödrar som tjänar 22 000-25 000 och har ett barn och får och lever på barnbidrag och har inga pengar. Och har inte tiden att ta hand om dem ordentligt på samma sätt som du gör om du har en full familj. Så vi kommer få en otroligt problematisk generation med unga män som kommer lida av det här.
Fast, å andra sidan så har vi ju genusdagis i Sverige.
Ja, precis. Och som bara gör problemet ännu värre. För att om man tänker sig, om vi tittar på vad forskningen faktiskt säger om det här, så är det ju så att om det i communityt finns tillräckligt många vuxna män som beter sig manligt, så behöver inte pojkar ha en far. Nej, det är ju så det har fungerat fram till nu, för du har en farbror, förut var det farbror, grannen, husbonden på gården, om det var drängens son och drängen försvann i krig och dog, så det fanns någon de kunde modellera sig efter. Och nu har vi istället, och nu har vi till och med tagit bort det, och vi har aktivt tagit bort det, så de har inte någonting att modellera sig på överhuvudtaget. Och vad kommer det här att resultera i? Generellt sett så kommer det resultera i katastrof. Så vi har en hel generation nu som är helt jävla fucked up och som kommer att gå väldigt, väldigt illa. Det har ingenting att göra med att singelmammorna gör ett dåligt jobb. Det handlar om att vi är biologiskt olika. Ja. Och det är väldigt spännande. Jag tänker att det kommer bli skitbra det här.
Det kommer bli superbra det här om en generation eller så. Välkommen till podcasten Tala ur skägget. Semi-intellektuell, oprofessionell och din tröskel i åsiktskorridoren. Ska vi hoppa in på Joe Biden?
Det är, ja! Araberna började bli lite väl appetit, så det var dags att bomba dem.
Ja, vad kul! Det tog ju, hur många dagar tog det här?
Var det 26 eller 30 dagar?
Något åt det hållet, tror jag.
Innan vi borde kunna räkna det här faktiskt. Ja, när blev han inaugurated? 20?
20. Det är ju... Ja,
36 dagar.
Ja, något sånt.
Eller vad det nu? Fuck it,
jag är det något nytt rekord, eller?
Ja, Trump bombade ju också Syrien efter ett år.
Trump?
Ja, han sköt kryssningsmissiler på Syrien efter ett år.
Just det. Hur länge dörde innan Obama startade krig? Jag kommer inte ihåg.
Det var ganska snabbt också. Det gick fort. Han startade 7 krig totalt, så han hade ju ett om året ungefär.
Precis. Det är väl så, om jag har stått hela rätt, att ju snabbare man startar ett nytt krig, ju fortare får man Nobels fredspris, eller hur?
Ja, det måste vara det. För jag tänker att Biden kommer bli nominerad alldeles strax.
Ja, ja, det kommer ju en nomination alldeles, alldeles strax. Så det är liksom dagens stalltips.
Yes. om ni ska sätta pengar på något, så är det Joe Bidens för FNs fredspris. Ja, eller för Nobels fredspris.
Garanterat. Och för framtida presidenter, om man vill ha ett fredspris, så börja bomba något slumpmässigt utvalt land på dag ett.
Nej, ett slumpmässigt valt land med bruna invånare. Det får inte vara vita människor, det måste du tänka på.
Ja, nej, såklart. Givetvis.
Det skulle ju vara rasistiskt.
Ja, ja, nej, såklart. Det skulle vara ett land i Mellanöstern någonstans. Eller möjligtvis Afrika. Ja, Afrika är
Afrika känt. Funkar. Nej, alltså Obama startade 2 krig i Afrika.
Ja, okej, okay, ja, just det. Ja, men det, för det nämns inte i någon media heller. När liksom USA eller något annat land går in och skjuter eller bombar i Afrika, eller inbördeskrig eller folkmord, så liksom sen Rwanda, så har det knappt nämnt att det pågår liksom folkmord och etniska rensningar där dagligen.
Exakt.
Du vill ju ha ett mål någonstans i Mellanöstern.
Ja, så det är väldigt enkelt att förklara bort. Och i det här fallet så är det ju, enligt pressrapporterna, så är det då iranska milisgrupper som de har bombat. Som är, det här är en retaliation för en raketattack på en amerikansk bas. Där också de hade en civil flygplats, säger de då. Och det gjordes, de informerade tydligen ryssarna 3 timmar innan det small.
Så snällt.
Yes, och Ryssland är ju då allierad med Bashar Assad och de håller på att poke the bear.
Alltså USA poke the bear.
Ja, så USA har öppnat dörren för Kina, och istället för att försöka jobba då med Ryssland, som är lite mindre psykotiskt än Kina. Och för att om Amerika och Ryssland hade jobbat tillsammans, så hade de med största sannolikhet kunnat kväsa det värsta av Kina.
Ja.
Det här är min konspirationsteori. Biden är köpt av Kina, eller någon i hans team där är köpt i Kina, och Kina använder den influensen för att få dem att koncentrera sig på Ryssland.
Ja, just det. Men du pratade lite här innan vi startade om... Vad var det nu igen med Ryssland och pipeline och gas och olja? Och
ja, allting handlar om olja som vanligt. För det första så är det så här att olja kan bara köpas med dollar. Mm. Det här måste man veta. Så om du vill köpa olja, så måste du växla in din egen valuta till dollar, och sen kan du köpa olja. Så till exempel Venezuela, som har väldigt mycket av sin egen valuta, skulle då inte kunna köpa någon olja. Nu har de ju massa olja, så det är med valutor som exempel. Utan de måste på något sätt få amerikanska dollar först för att kunna köpa in olja. Så det Amerika gör är att de köper in billiga prylar för sina dollar. Och sen får de här länderna köpa olja för de dollarna sen. Okay. Så USA jobbar, det är en väldigt listig form av imperialism. Anledningen till att USA är så fäst vid sin olja är för att de kontrollerar världen med hjälp av olja. Och det är väldigt, 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 det måste man veta när man ska prata om såna här saker. Att det är inte bara det att ja, men USA har massa oljeintressen, utan USA kontrollerar handel och det är de som kontrollerar världen just nu på grund av att alla måste ha dollar för att kunna köpa olja, för oljestandarden är dollar. Så det är därför Saudiarabien jobbar tillsammans med dem och allting sånt. Och inte bara det, utan de kan också trycka väldigt, väldigt mycket egna dollar utan att påverka dollarns värde särskilt mycket, eftersom all olja handlas med dollar.
Ja, just det.
Så nu har de tryckt ut hur mycket triljoner som helst i stöd till corona och sånt utan att det påverkar dollarns värde på grund av att all dollar handlas med olja. Så de kan generera pengar utan att skapa en enorm inflation med hjälp av detta också. Vilket gör att det driver deras ekonomi. Så det är många kuggar i den här situationen som gör att det liksom går ihop sig. Och Biden har nu tagit ett steg bort från Ryssland och han är tillbaka med att han ska buddy-buddy med EU. Och EU köper all sin naturgas och olja från Ryssland. Och det är viktigt att veta, för Rysslands hela ekonomi är baserad på denna försäljning av naturgas och olja från Ryssland till EU. Liksom. Och de vill bygga en pipeline från de amerikanskontrollerade oljefälten i Mellanöstern upp till EU. Och den kommer då måste gå genom Syrien. Och Bashar Assad, eftersom han var då allierad med Ryssland, har nekat till det här. Och det var därför de finansierade kalifatet ISIS för att starta ett inbördeskrig där, för att de skulle kunna gå in, ockupera det och se till att de skulle få bygga den här pipelinen. Det var vad Obama sysslade med och Joe Biden då, ja, när han var vicepresident förra
Ryssland,
gången.
Ja, för Ryssland vill ju såklart inte att USA ska kunna pipa sin olja och gas rätt från sina gasfält i Kuwait och så vidare till EU och exakt, konkurrera med Ryssland.
För att det skulle krascha den ryska ekonomin. Mm. Så Ryssland kommer med största sannolikhet, det är inte bara det att de har sin enda flottbas i Medelhavet i Syrien, utan det är också det att hela deras ekonomi beror på att de ska kunna sälja och reglera priset för energi till Europa.
Ja, just det.
Och idén är ju då att om USA gör det här så skulle Europa få ännu billigare energi, så att EU står ju och med tungan upp mellan skinkorna på det, för att de vill ju ha, så de säger att de ska göra en grön deal i EU, men det är ju om de kan sänka sitt energipris med 20% så kommer ju den europeiska ekonomin växa otroligt mycket.
Ja, och vi såg ju nu i den kalla vintern hur, när bland annat Sverige fick slut på ström, hur bra det går med den här gröna dealen. Så alla som faktiskt förstår någonting förstår ju att man måste ha en backupplan.
Ja, exakt. Och det här håller också ihop med det att Joe Biden har öppnat upp samtal för att kontrollera Iran. Men han ville väl också visa att det var lite moroten och piskan, så de bombade lite och öppnade upp samtal. Iran svarade med att de ville ha $1 trillion i reparations på grund av sanktionerna.
Mm. Så pass, ja.
Och så jag vet inte om hur bra det går för honom och det. Jag tror att Iran kommer bara knyta sig närmare mot Kina istället.
Ja, det är klart.
Och Ryssland.
Ja, och nu så bombade USA vad var det de bombade?
De bombade en milisgrupp som hade tagit ansvaret för den här bombningen av den amerikanska basen. Så det var 22 döda, som de sa i första pressreleasen i alla fall. Jag vet inte om det har ändrat sig sedan dess. Och det betyder att om det är 22 döda, två plan som bombade, så betyder det att någonstans gick folk runt bara i vardagen och gjorde ingenting, och så bombade de ett läger liksom.
Ja, det var en ganska bra precisionsstrike.
Ja. De hävdar ju att det inte var några civila som dog sådär, så man får ju se. Men generellt sett, de här lägren, det är inte bara män i de här lägren. Det är oftast fruar och barn och slavar och allting annat som de har där liksom. Och det här är ju intressant, för att de här igen, dubbelstandard. Det är att bomba iranska grejer, där är bra. Men när de precisionsbombade ihjäl den iranska generalen som hade ansvaret för det här, ja, då var det dåligt plötsligt.
Ja.
Så jag förstår inte. Men det konstiga är att tidningarna verkar inte ha varit så positivt inställda till det här. Jag tror folk är lite förvånade, för det var lite mycket saker som inte riktigt gick som det skulle. Det var ingen stimuluscheck, ingen minimum wage, och han började bomba för olja direkt.
Så han bröt väl 5 vallöften, sa du?
Ja, jag tror, eller 3 stora i alla fall. 3 riktigt stora som
inom,
var där. Liksom.
Inom loppet av en månad.
Ja. Plus att han har introducerat anti-gun legislation, och de har drivit igenom The Gender Equality Act nu. Som gör att könsidentitet ska räknas som kön. Så om du identifierar som en ubåt så ska inte staten kunna diskriminera mot dig genom att säga saker som att du inte får tävla mot kvinnor om du är en kvinnlig ubåt.
Okej, okay. Ja just det, såklart. Så det här ska du gå ner på alla sportnivåer och så vidare. Men hur?
Jag vet inte, jag har inte grottat ner mig i det än. Men jag kommer att göra det. Så jag tänker att vi kan återvända till det närmare. Men det är liksom, som jag pratade om det här med familjen och familjens förstörande, så är det här, The Gender Equality Act, är ett steg för att ytterligare krossa den traditionella familjerollen i USA. I Sverige gjorde vi det med socialdemokratin och feminismen, men i USA har de inte riktigt lyckats med det här, som du har ganska mycket. Det enda stället de egentligen har lyckats med det i det svarta communityt har de lyckats krossa familjen. Som minsta där. Och det har vi ju sett hur bra det har gått. Med otroliga ökningar av brottslighet och mord och problematik.
Så kortfattat det här om bombningen. Att Biden som gick ut och sa att han skulle vara för fred och lullull började sin presidentkandidatur, eller vad heter det, presidentskap med att bomba i Syrien.
Ja, det. Alltså det var ju, jag sa ju det här hela tiden. Han är ju den som röstar på Biden röstar för mer krig. För att hela hans kabinett är neocon warhawks eller neolib. Warhawks. Det är alltså människor som har väldigt, väldigt starka kopplingar till försvarsindustrin i USA och till oljeindustrin. Och är där för att tjäna pengar. Och de tjänar pengar genom att bomba andra människor.
Vad kul!
Ja, grattis!
Grattis till alla de som vill ha mer krig. Det är alltid någonting att kolla på tv i alla fall i coronatider.
Jajamensan.
Det är spännande. Jag ville prata om någonting också.
Du vill prata om Liberalerna?
Jag vill prata om Liberalerna. Så var det. Liberalerna i Sverige. Detta fantastiska parti som nu är nere på, vad var det?
Jag kan kolla. Ja. 2,7 eller någonting kanske. Vad säger vi här då? Nu ska vi se. Ipsos. 3%.
3%. Kul i jul. Jo, alltså Liberalerna såg jag för länge sedan. Så hade jag en stark tro på Liberalerna. Jag trodde att de kanske kunde vara något parti för Sverige. Jag hade fel, såklart.
Som du alltid har.
Som jag alltid har. Det här visar de ju tydligt i med den här januariöverenskommelsen. Där man tillsammans med Centern joinade sossarna. Ursäkten var att vi ska frysa ut Sverigedemokraterna. För att Sverigedemokraterna är ett
höger... Och Vänsterpartiet.
Faktiskt. Och Vänsterpartiet, ja. Och det är fine.
Men Vänsterpartiet blev ju aldrig utfryst.
Nej, precis. Precis. För att Vänsterpartiet ses inte som lika illa för att... Av någon outgrundlig anledning så tror folk fortfarande att kommunism är okej medan nazism inte är det. Och inget av det här är okej. Kommunism är inte bra.
Jo, kommunismen är mycket, mycket duktigare på att döda människor än nazismen.
Sant. Ja, det är sant.
Se bara på Pol Pot. Han lyckades ta 25% av befolkningen.
Ja.
Hitler tog bara 6 miljoner. Ja, det är inte okej alltså.
Alltså, ja, ser man det som effektivitet så är ju kommunismen extremt duktig på att ha ihjäl stora mängder folk.
Ja.
Det ska de ju ha. De är otroligt effektiva på så sätt.
Mm.
Och det är ju liksom snack om att Sverigedemokraterna inte gjort upp med sitt förflutna bla bla bla. Nej, det har de kanske inte helt gjort. Men det har ju verkligen inte Vänsterpartiet gjort heller. Och det har inte Socialdemokraterna gjort heller för den delen. Sossarna stödde Hitler-regimen i Tyskland fram till åtminstone 1943. Minst tills då. Förmodligen längre. Till strax efter kriget. Mm.
Sossarna stödde idealet om folkhemmet, samma ideal som nazisterna hade fram till 1976 när de slutade med tvångssteriliseringarna av lösa kvinnor och droger och sånt.
Absolut, jag menar liksom stöttade faktiska
jo, men idealet som nazisterna hade om folkhemmet stöttade ju, fortsatte ju sossarna med och använde sig av eugenics, vad heter det? Rasrening.
Rasbiologi.
Ja, rasbiologi. Nej, inte rasbiologi, men eugenics alltså. Ja, skitsamma. Ja. Fram till 1976 då de slutade med det här programmet. Liksom.
Ja, absolut. Nej, jag menar mer att Sverige faktiskt under andra världskriget i stort sett öppet stödde Nazi-Tyskland.
Ja, det är klart vi gjorde.
Ja, ja. Och det var ju... Företag i Sverige var tvungna att före kriget liksom skicka sina listor på anställda och underbolag och leverantörer och sånt till Tyskland. Alla företag i Sverige som ville kunna göra affärer med Tyskland måste visa att vi är samarbetar inte med judar och så vidare. Det här visste svenska regeringen väl om och lät fortgå. Man skickade extrema mängder järnmalm till Tyskland som procentuellt var det bara 20% någonting av den totala leveransen. medan 70% någonting kom från det som så fint efter krigstiden hette västerifrån, vilket betyder resten av världen i stort sett. Men alltså 20% av den totala mängden liksom i ton räknat. Men den svenska järnmalmen var så hög kvalitet så att den räknas som mycket, mycket mer egentligen. Oavsett, så har vi inte gjort upp med sin historia. Vänsterpartiet fortsätter kalla sig för kommunister.
Eller faktiskt bara ungdomsförbundet.
Ja, okej, i alla fall. Det finns ju vänsterpartister som stolt...
Liksom, ja. Lars Ohly har väl sagt att han är kommunist.
Precis. Och så har vi liberalerna då. Som då glatt samarbetar med de här. I någon, jag vet inte vad de trodde de skulle uppnå med det här.
Jag tror de trodde de skulle få samma effekt som Centern. Att de ville kopiera Annie Lööf. Ja, för hon var ju på väg att åka ut. Och sen så gjorde hon någon förvirrad Stureplans latte-mamma-politik. Med fullständigt vansinniga grejer mot allt sunt förnuft. Och det gick väldigt, väldigt bra. Och då tänkte väl säkert liberalerna, kopierar dem så kanske vi också får någonting av det här.
Ja, det gick ju på röven och det, liksom, det var ju som att se en bilkrasch i slow motion.
Ja.
Och så fick de in Sabuni. Och jag hade faktiskt lite hopp om henne i början.
Ja, jag vill gå tillbaka lite här. Jag ska spekulera lite på varför de kraschade så illa. Mm. Jag hävdar ju det att jag skulle vilja säga att jag tror att män röstar mer på frihet än vad kvinnor gör.
Kvinnor röstar mer på trygghet.
Ja, och det är alltså det. Och Centern erbjöd trygghet mot inbyte mot friheter. Liberalerna ska ju då vara tvärtom.
Ja.
Så varför satsar de plötsligt på att gå mot någon form av idé om det? Men som du också sa, att de idéerna hon la fram som kandidat till att bli partiledare var ju någonting som de flesta män skrev under på.
Ja, jag tänkte,
tror de flesta som röstade på Liberalerna skrev under på det.
Precis, jag tänkte komma in på det. Att hon gjorde sig ett namn på att hon var svart. Invandrarkvinna, eller svart kvinna med invandrarbakgrund. Och hon ville ju från början, hon verkade ganska tuff och framåt och hård och liksom var sån här att jag kommer med egen invandrarbakgrund och jag tycker det är rimligt att man ställer krav när man kommer till liksom på invandrare. Jag tycker det är rimligt att vi ställer krav mot EU. Jag tycker det är rimligt att man ställer krav i samhället. Jag tycker, alltså hon var på väg mot det som the liberals, alltså Democrats var i USA förr i tiden.
Ja.
Klassisk sån här liberal i liksom amerikansk bemärkelse. Sen blev hon partiledare. Och istället för att fortsätta med den här linjen.
Stenhårt
på den linjen. Så vek hon sig totalt och bara liksom. De blev liksom Centerpartiet light på något sätt.
Ja, och varför skulle man då rösta på Liberalerna när man kan rösta på den faktiskt mer karismatiska galningen i Centerpartiet?
Ja, visst. Och jag såg ju framför mig att här hade ju Liberalerna, om den först och främst bryter januariöverenskommelsen på en gång och säger, faktiskt shit, vi kommer ställa oss med Moderaterna, för det är de som vi alltid har varit med. Vi tänker inte bryta mot liksom alliansen, utan vi går med på dem. Och så kunde man ju då med Sabuni som svart invandrarkvinna, perfekt mitt i åsiktskorridoren. Ingen kan ifrågasätta henne på hennes liksom genetiska bakgrund som verkar vara så populärt att döma folk utifrån nu för tiden. Och samtidigt då så ställa krav. Så hon kunde ju ha stulit, jag tippar på hälften av Centerns väljare.
Nej. Men socialdemokratiska väljare
ja, de kan ta. Socialdemokratiska väljare, en stor del av Centerns väljare för den delen också tror jag. De som är de klassiska centerpartisterna, inte de här moderna Södermalm
Stureplanscentrum.
Ja, precis, utan de klassiska centerpartisterna ute i landet, bönder och så vidare. Ja. Liksom, det klassiska bondepartiet.
Frågan är, hade de ställt sig bakom en svart kvinna?
Jag tror det, om hon hade varit
stenhård.
Tuff nog. Precis, ja. För att jag tror ändå att oavsett säga vad man vill, Sverige är ett ganska jämställt land. Jag tror att de flesta hade sett förbi hudfärg och kön. Och sett på vad tycker den här personen faktiskt.
Tror vi det?
Jag tror faktiskt det. Tillräckligt många i alla fall. Kanske inte alla, men många nog för att det ska räknas i procentpoäng.
Ja, men det är det här som är grejen. Liksom. De gav upp sitt block, som sin blocktillhörighet och gick över på fel sida. Mm. Och så förväntade de sig ingen effekt av det. Väljarna svarade ju direkt och halverade deras stöd. Då måste de ju fatta att de måste gå tillbaka. Men istället så håller de kvar vid det.
Precis.
Helt jävla vansinnigt. Vem är strateg där? Och varför får de pengar?
Ja, det är ju
anställ mig istället. Jag hade kunnat tala om för dem det här med stora ord för att alla hade förstått det.
Ja, jag tycker också det är märkligt, för där hade man ju alla de som faktiskt var liksom klassiska högerliberaler som röstade på Liberalerna. De hoppade ju direkt till KD, Moderaterna, och några gick väl till SD säkert också.
Ja.
Och de som inte var det, de hoppade ju till Centerpartiet.
Ja.
Såklart, för att Liberalerna har ju inget på den sidan att göra.
Nej, de borde ha gått stenhårt på några frihetspunkter. Och så hade de sagt det. Vi kommer att bilda regering tillsammans med M och KD med stöd av SD. Och då hade de fått stödröster från Moderaterna. Ja. De hade tagit tillbaka röster. De hade, jag misstänker att de hade 5,5% första gången.
Ja.
Om hon hade gått ut mitt i fåran och sagt pang boom, vi ska ha språktest, vi ska ha ingen återföreningsinvandring, vi ska ha ingen familjeåterförening och så vidare. Bam, 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 bam. Och vi ska lösa de här problemen i samhället. Bam, 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 bam. De har alltid varit för skolan och skolan rasar samman. Ja, ja, liksom.
Visst, alltså hade de kört på liksom klassisk typ Bengt Westerberg-politik eller vad det nu var på någonting. Ja. Eller, då hade de kunnat liksom bygga en egen plattform.
Men framförallt om de hade gått tillbaka och stött Moderaterna och sagt att vi skiter i det, Sverigedemokraterna. Vi är intresserade av att driva igenom våra väljares politik. För det är det här också som är helt otroligt. Vi har ett parti som får röster från sina väljare. Och det enda de gör med det är att de hindrar ett annat parti från att få igenom det. Varför ska jag rösta på dem då? Då kan jag väl lika väl rösta på ett parti där jag får någonting för det jag sätter också. Det är en vansinnig idé att gå in på defensiven. Ett politiskt parti måste vara offensiva och göra saker.
Ja, ja.
Varför ska jag annars rösta på dem?
Det är därför som vi ser Sverigedemokraterna gå fram så här. För de är offensiva och gör saker. Det är därför...
Moderaterna samma sak.
Ja, ja. Och Centerpartiet för den delen också.
När de var det. De har varit tysta nu ett tag.
Precis.
Och nu har de gått ner.
Ja. Men när de var framåt och liksom bara det här, vi ska driva den här linjen stenhårt. Och liksom vara ute stenhårt. Så här, vi ska lägga press på Socialdemokraterna. Vi ska blabla och så vidare. Det följer igenom fullständigt. Men oavsett, då fick de ju massa röster. Liberalerna har ju som du säger bara varit ett konformistparti. De bara ska haka på någonstans. Och det kommer man ingenstans med.
Nej.
Och nu är det ju val i Sverige i höst. Och det ska ju bli väldigt intressant.
Nej,
höst nästa år, förlåt. Yes. Och jag tror att Liberalerna har sålt ut för mycket av sin politik. Det finns ingen väg tillbaka för dem nu.
Nej, de kommer åka ut. Och tyvärr så kommer det ändå göra att Miljöpartiet kommer vara kvar.
Kanske, om inte Miljöpartiet blir så oviktiga så att de åker ur dem också. Och att liksom... rösterna landar hos
Centern
och sossarna.
Att Centern blir det nya Miljöpartiet.
Precis.
För, alltså Centern och Miljöpartiets politik är väldigt lika i alla fall på den mänskliga nivån.
Ja.
Och det är väl alltså folk bryr sig inte om miljön så mycket. Folk röstar på det mänskliga planet om dina värderingar.
Ja, ja. Och alla partier har ju täckt in det här, de vanliga skitsnacket om liksom, ja, CO2-utsläpp, global uppvärmning, bla bla bla. Så Miljöpartiet i Sverige har ju faktiskt ingenting att komma med längre, utan de kommer gå till Centern och sossarna.
Ja.
Och de liberaler som liksom har insett sina fel kommer gå till KD och M istället.
Ja, jag tror att Sverigedemokraterna kommer bli största partiet nästa valet.
Det skulle ju inte överraska, men det hänger lite på Ulf Kristersson sköter sina kort. Skulle jag säga, om han lyckas stjäla tillbaka några väljare från Centern.
Om han går ut och tar en lika hård linje mot invandring som SD har.
Ja.
Och säger att vi kommer vara det konservativa partiet som vill bevara inte nationalstaten men kulturen Sverige.
Ja, precis.
Så kommer han att kunna gå framåt. Men gör han inte det så kommer de istället rösta alla dem på Sverigedemokraterna.
Och dessutom tror jag att han ska ta en ganska hård linje mot EU. Jag förstår att Sverige aldrig kommer gå ur EU. Men åtminstone när det börjar liksom...
Vi går i pension vid 69.
Ja.
Italien 52. Vad kan vara konstigt med det? Flytta bara till Italien.
Ja, det är helt rimligt. Nej, men även Sverige aldrig kommer gå ur EU, även om de borde. Så om man åtminstone går ut och viftar med flaggen och säger vi måste ställa krav på EU... så kommer han få en hel gäng med röster där också. Det är enda chansen de har att ta en mycket hårdare konservativ linje överlag. Där det är liksom svenska intressen först.
Ja, svenska intressen, lag och ordning.
Ja.
För de har gyllene tillfälle nu att vara stenhårda. Om de verkligen, verkligen trycker på det här med lite lag och ordning. För att Sverige håller på att gå åt helvete. Ja. Alla andra utvecklade länder så går brottsligheten ner, grova brottsligheten går ner. Men inte i Sverige, där går den upp liksom. Brottsligheten totalt i Sverige går ner, men det är också för att folk slutar anmäla, för att du kan liksom inte anmäla grejer som är skitsaker, för det är ingen som bryr sig om det längre, för de är kaos med att det är så mycket mord och sprängningar istället.
Ja. Så, ja, vi får fortsätta följa valet här framöver och se hur det går och se om vi hade rätt eller inte. Det ska bli intressant att komma tillbaka till. Vad var det mer du ville prata om idag?
Det var väl det här, det var vad det mer?
Ja, att vi håller på att få ett nytt block med...
Ja, men det är ju, ja, det kan vi fortsätta med i och med Liberalerna då, i och med deras försvinnande då, så ser det ut som att vi håller på att få ett nytt politiskt block. Och Socialdemokraternas fullständiga panik över detta, jag läste, vem var det? Nu var det Danberg som skrev en artikel om att vi skulle ha någon, man kan inte regera tillsammans med någon med unkna värderingar, säger de, och regera tillsammans med Vänsterpartiet.
Ja.
Förbannade jävla plattskallar, alltså, det är liksom... Det, jag hörde en bra kommentar om det här med dubbla standards eller dubbelmoral. Att det är klart det är dubbelmoral. Förvänta er det. Sluta knälla om det. Och istället för att peka på motståndarens dubbelmoral, motivera varför era beslut inte är dubbelmoral istället. Att det följer de rätta ideologiska liksom, linjerna i din egen ideologi. Och istället för att... För högern har jobbat sig baklänges hela vägen. Verkligen, verkligen jobbat baklänges. Istället för att presentera sin ideologi och säga att det här är vad vi tycker och det här är rätt enligt vår ideologi, så har sossarna liksom fått säga, ja men det här då? Och så har de och så har de backat och så försökt förklara det istället för att bara, men vadå så här då? Håll käften. Det här är vad vi tycker. Gillar du det inte, dra åt helvete. Ja men människovärdet då? Vadå människovärdet? Vi måste tänka på samhällsvärdet. Hitta någonting att slå tillbaka med. Var offensiv. Ingen tycker om en liksom, defensiv förlorare.
Det är faktiskt sant. Och ingen tycker om... När folk börjar bortförklara sig, då har man förlorat.
Ja, så det är därför folk i Sverige ifrågasätter. Men varför röstar någon överhuvudtaget på en republikan i USA? Mm. De verkar ju vara helt dumma i huvudet. Det är för det första för att de har en väldigt, väldigt klar ideologisk linje. Det är fullständigt värdelösa människor. Det håller jag med om som politiker sen. Men de har en väldigt klar ideologisk linje. Det här är vad vi tycker om. Vi tycker om familjen, vi tycker om vapen och vi tycker om kyrkan.
Ja,
ja men kyrkan är inte bra. Vadå inte kyrkan är bra? Kyrkan är bra. Ja men titta på allt det här då. Bara strunt. Kyrkan är bra. Tyst nu. Och sen kör de på det. Och det är som folk svarar väldigt bra på det och röstar på dem.
Ja, lite mer klara att man faktiskt tydligare kan se vad de olika partierna faktiskt tycker och står för. Inte bara liksom, de här andra är dåliga.
Nej, alltså jag förstår ju varför det är så här. Det är ju för att den generella mediebilden i Sverige har ju varit att så fort högern har gått ut och sagt att det här är enligt vår ideologi, så har de blivit ifrågasatta som nazister.
Mm.
Men det är ju det här som är hela poängen. Gör media irrelevant istället genom att svara så här. Bara, ja, den här tidningen har gått ut och sagt det här. Och det är ju fullständigt efterblivet. Vi följer vår ideologi.
Ja.
Och sen var färdig med det här. Och sen sluta bjuda in dem på presskonferenser. Sluta bry sig om dem. Ignorera dem. Gå och prata med de tidningar som skriver bra om det istället.
Jag kom på en sak som jag ville prata om förresten. Som vi pratade om tidigare. Och det är Melodifestivalen.
What?
Nej, jag skojar bara. Jag skulle hellre göra på min hjärna med rost i skeden. Titta på Melodifestivalen. Nej. WHO och Kina.
Ja, just det.
WHO gjorde ju en undersökning i Kina om coronavirusets upphov eller ursprung. Och först så blev de ju nekade tillträde till Kina. Sen blev de insläppta men blev nekade för att prata med forskare. De fick inte se labbrapporter, de fick liksom inte se någon datastatistik som inte hade blivit tvättad av den kinesiska regimen först. Och det skrevs lite om att liksom WHO inte blir insläppt och så vidare. Sen helt plötsligt så är det knäpptyst och så kommer WHO ut på andra sidan och säger vi är färdiga med vår analys nu och vi har kommit fram till att dels var det definitivt fladdermöss. Det hade absolut ingenting att göra med några labb i Wuhan eller någonting. Det är absolut ingenting. Och dessutom så verkar det som att Kina kanske hade rätt att coronaviruset kanske inte alls kom från Kina. Nothing to see here, move along.
Men hur förklarar någon de här 7% pangolin DNA i viruset då?
Ja, nej, det är slump. Det gick tydligen då från fladdermus till andra djur och sen hamnade på den här wet marketen i Wuhan.
Ja, men det var ju inte i Wuhan, kom vi ju fram till.
Jo, alltså det har varit i Wuhan, men utbrottet började inte i Wuhan.
Ah, så den här liknande saken som det dog massa människor av när de grottforskade om fladdermus där tidigare... Några år sedan, det var bara en tillfällighet.
Slump. slump. Ja, nej, utan det här började ju dessutom inte alls då i november, december i Kina, utan här kan då de pekade såklart inte på något land och säger att det här kan mycket väl då ha börjat i ett annat asiatiskt land och sen blivit importerat till Kina, och att det var därifrån som, eftersom Kina är så fantastiska på att smittspåra, det var då som upptäckte det först, för att Kina är mycket bättre än alla sina grannländer på att upptäcka sånt här.
Så det, var bara, det är klart, för att de övervakar sin befolkning. Som bara en kommunistisk diktatur kan göra.
Och dessutom så är det ju bara trams. Kina hade ju ingen aning. Det, liksom, det dog ju folk som flugor. Och först när forskare gick ut och började varsla världen som det hände någonting överhuvudtaget. Kina försökte ju dessutom bara trycka ner det här i början. Men alltså, vad sanningen faktiskt innebär. Så sanningen har ingenting med det här att göra överhuvudtaget. Utan det här är bara ren propaganda. Men WHO i alla fall då. Som dels då har hyllat Kina för, liksom, för Kina har gått ut och sagt, förutom att Kina påstår att de har utrotat fattigdom i landet, vilket också är bara bullshit, så har ju WHO godtagit Kinas officiella statistik på hur många som har varit insjuknade och döda i viruset, vilket är liksom typ
50 000,
vilket är en helt osannolik siffra. Och dessutom har det blivit redigerad flera gånger, så det är liksom helt osannolikt. WHO i alla fall går ju ut och liksom säger att det här är sant, det Kina säger. Vill inte riktigt presentera liksom uppgifter eller sånt. Och liksom, och svensk media, och norsk media för den också, rapporterar det WHO säger utan att ifrågasätta. Och jag tycker det är lite märkligt. Det är bra att journalister äntligen någon gång är oberoende och opartiska och bara rapportera det som liksom fakta. Men om det är något tillfälle att ifrågasätta fakta så kanske det är nu.
Nej, det är från Kina. Det kan ju inte vara fel.
Nej, det är klart. Alltså, det är så mycket mygel bakom det här. Och WHO själva motsäger sig vad de har sagt tidigare. För bara liksom en liten stund sedan. Men nej, nu helt plötsligt så passar Kinas och WHOs uttalanden. Dessutom så är det ju liksom cherry picking i Sverige. Där när WHO säger att man ska använda ansiktsmask, så säger Sverige nej, det där stämmer inte alls. När WHO säger Kina ligger inte bakom coronaviruset, så säger media, ja men så är det ju. Absolut, det låter ju helt sant.
Helt fantastiskt
det här. Ja. Och Trump blockade ju all betalning till WHO. Någonting som Biden omedelbart reverserade.
Ja, så det är för att WHO är Kinas matbil. Det jag säger, någon vill att USA och Ryssland ska gå lock horns för att Kina ska få göra det de vill i resten av världen. Och att ingen kan liksom... Ja. Alltså det känns som att det är en uppenbar slutsats liksom.
Jag tycker det. Och jag tycker det är så märkligt att det är ingen som ifrågasätter de här siffrorna som kommer från Kina. Eller WHOs konstiga slutsatser från Kina heller. Och alla andra rapporter som kommer därifrån. Det är...
Brett Weinstein är ju en evolutionär biolog.
Ja, det är nog.
Ja. Och han har ju många kontakter med andra forskare. De har ju, det han säger i alla fall är att många av hans vänner, de inte officiellt, självklart inte officiellt, säger att det är en väldigt stor chans att det här viruset är gjort i ett labb.
Ja, det var ju dessutom några forskare som från Kina som hade flytt till andra länder som sa att vi har ju typ jobbat med det här viruset i labb.
Ja, och de försvann.
Och de försvann magiskt. Och sen så var det andra forskare runt om världen som sa att det här viruset ser ut att vara tampered with.
Ja.
Men det är tydligen helt glömt, alla de rapporterna, inga intervjuer som verkar ha släppts med de personerna längre, utan det är liksom, det passar inte det political narrative.
Nej.
Så vi får väl se när nästa icke-kinesiska virus kommer ut på marknaden då.
Kan vi spekulera lite i hur länge vi tror det här kommer vara då?
Det skulle vi kunna göra. Nu har vi ju...
I Norge så pikar det ju nu igen.
Ja, precis. Nu är det våg 3 nu eller?
Ja. Och här i Norge så har man ju då identifierat sig som att det är i Oslo och det är i
de östra bydelarna.
Ja. Och för alla som inte vet vad det betyder så...
Ja, det betyder ju att det verkar vara särskilt i
den somaliska communityn.
I den somaliska communityn.
Så frågan är om det är precis samma sak som hände i Fredrikstad, där det var ett stort bröllop i en moské med 500 personer som de hade delat upp i två, så åkte de emellan och så var det ett enormt utbrott där den här gången också.
Det här har inte gjort några hemligheter av i norsk media jämfört med svenska. I framförallt somaliska kulturer så är familjesammanhållning och vad till exempel imamerna säger viktigare än vad myndigheterna säger. Och jag kan förstå det, för att kommer man från ett land där man inte kan lita på myndigheterna överhuvudtaget och ta med sig den kulturen, så varför ska man lyssna på myndigheterna i det nya landet för?
Ja, och dessutom så är det värt att observera också att det är mycket, mycket, mycket striktare muslimskt i utvandrade somaliska kulturer än vad det är i själva Somalia.
Ja.
I Somalien så här är det lite mer manjana, och här är det...
Ja, precis. Här gör du som du blir tillsagd av din präst eller imam.
Ja, det är mycket, mycket striktare. Det är därför man ser alla de här i full burka och hela kittet. Och det är inte alls lika strikt i själva Somalia.
Dessutom så bor ju folk ofta i typ generationsboenden. Man har liksom far och morföräldrar som bor tillsammans med sina barn och barnbarn i en lägenhet eller ett litet kollektiv. Man umgås väldigt tätt inom de här grupperna. Och där blir ju smittan såklart spridd.
Och sen har man också det faktum att man kan inte isolera på samma sätt. För att en av de viktiga sakerna att veta är ju att unga män till exempel får inte vara hemma på kvällarna.
Nej, just.
De ska vara ute liksom, så att tjejerna ska ha sin plats i hemmet liksom, och få vara i fred. Så att det är därför, i alla fall i Östra Oslo, så ser man ju de här somaliska social clubsen där de sitter och tittar på TV, tittar på fotboll och dricker kaffe liksom, och har det ju gott. Men om det ska vara lockdown och alla familjer ändå möts där liksom, så då blir det ju väldigt, väldigt svårt.
Ja, och det är märkligt när man tittar på kartan över Oslo, så smittekartan, så är det blodrött i de här områdena som är väldigt täta på framförallt invandrare, folk med invandrarbakgrund eller lägre socioekonomisk klass överlag.
Ja.
Men folk som har mer pengar, det har ju också klart att göra med socioekonomi, att har du råd att ha hemmakontor så är det lättare att isolera dig än du faktiskt måste gå till jobbet.
Ja, de sa ju någonting om att det handlar om att de är busschaufförer och så vidare, vilket jag tror inte det stämmer. Nej. Med tanke på att 8 av 10 av de som bor på Grönland som är somalier går på bidrag och inte jobbar, så att det är liksom, och det är också officiell statistik. Så det är liksom...
Men det kan ju såklart bidra att måste du gå på jobb så måste du ta kollektivtrafik. Nej, men
kollektivtrafik är inte smitt.
Nej,
de har kommit ut med det att det är 3 fall har varit i kollektivtrafiken som de har lyckats spåra. För att det är bra ventilation på bussar och folk sitter inte bredvid varandra, och då är det okej liksom.
Det är sant. Det är i alla fall, det kan finnas andra förklaringar om man ska vara väldigt vetenskaplig. Att det är såklart, om man har möjlighet till hemmakontor så är det lättare att isolera sig och lättare att...
Jo, men de jobbar ju inte.
Nej.
Så liksom, men poängen är att i den sociala sättningen så kan de inte vara hemma heller.
Nej.
Och jag tror inte de ändrar på en sån grundläggande del i sin kultur liksom.
Nej, det är klart. Och vad tror vi vidare då? Jo, alltså smittan håller på nu i Norge, och det kommer ju massa muterade virus till höger och vänster. Vaccinationen går ju inte så snabbt som man skulle önska, för att alla var ju dumma nog att göra deals med EU. Förutom typ Schweiz som nu har gjort en egen deal. För de har insett att EU är helt inkompetenta. EU var inkompetenta både under pandemin i början.
Ja.
Och EU är inkompetenta nu också. Så Schweiz har gått på sin egen linje och sagt faktiskt shit, vi kommer förhandla direkt med leverantörerna istället.
Storbritannien som gick ut Brexit. Deras vaccinationer har gått framåt. Bara så rasar
visst.
De det.
Visst. Och nu är det dessutom från Schweiz, Österrike och till och med tror jag det var från Norge som nu skulle åka på studieresor till Israel för att se hur lyckades Israel. I Sverige så är det ju liksom, får man ju inte skriva positivt om Israel överhuvudtaget.
Nej.
Så där är det helt oaktuellt att man skulle ta några lärdomar från det land i världen som ligger längst fram i vaccinationen och som verkar börja kunna öppna upp sitt land igen. För att det...
Men i Sverige så pratar jag med min kära mor som är gammal. Och hon ligger i grupp 2 och de har inte fått sina vacciner ens.
Nej, det är samma för mina föräldrar. De siktar på slutet av mars, tror jag, det är första dosen de ska få.
Ja, det är helt vansinnigt alltså att de har inte lyckats vaccinera de äldre ens. Det är ju fan värdelöst.
Ja, alltså. Sverige har ju återigen totalt misslyckats, men det är ju inget nytt där.
De var naiva igen.
Ja, de var naiva igen. Och de lyssnade lite på EU igen.
Ja.
Jag tror att vi kommer se en ökning fram mot sommaren, särskilt nu när det börjar bli fint väder, folk börjar vara ute och röra på sig igen.
Tvärtom.
Du tror det?
Ja, när det blir fint väder, solen, folk är ute och inte är hemma, så kommer det bli mindre. Tittar vi på förra sommaren så gick det ner otroligt mycket över förra sommaren. det var ju nästan borta. Alltså hela Oslo var ju öppet för turism och allt på, i slutet på augusti liksom. Då var det så lågt så att det var ingenting. Men sen kom vintern då virus frodas i halsen och folk är inne och delar samma luft. Och då smittas det. Plus att D-vitaminen sjunker under vintern precis. Också.
Jag har tänkt mer på när det kommer påsk och sånt där, folk börjar resa.
Ja, vi får se nu. Nu har det ju varit vinterferie här i Norge, så vi kommer ju se om det kommer bli en ökning nu. Nu hade de ju 250 nya fall igår, tror jag. Vilket det var otroligt mycket. Ja, för att vara Norge då. Lätt sedd.
Ja. Jag tror ju att den här pandemin kommer fortsätta till i alla fall minimum oktober.
Om inte vaccination och sommaren kan slå ihjäl den. Det kan vara
det. Ja, men det är det som jag tror, att vaccination plus sommaren kommer, alltså efter augusti någonting, så börjar vi kunna se klara effekter av vaccination plus sommaren.
Ja.
Regeringen väntar en månad till för att vara better safe than sorry. Och så i början av oktober så börjar vi öppna upp.
Ja, det finns en god chans till det.
Alltså. Ja. Ska det få vara veckans konspirationsteori också, eller?
Nej, veckans konspirationsteori drog jag ju i början.
Ja, just det. Du började med veckans konspirationsteori. Yes. Vi börjar på slutet den här åren. Då tackar vi för idag.
Ja, tack så mycket.
Är det så att ni har kommentarer så lämna gärna det. Och om ni önskar att lämna andra kommentarer eller feedback, så mejla oss gärna på skaggetpodcast@gmail.com. Och det är med A istället för Ä.
Skagget.
Skaggetpodcast@gmail.com. Så hörs vi nästa gång.
Yes, tack så mycket. Hej, hej.